Jag har aldrig brytt mig speciellt mycket om ålder. Jag har aldrig behövt tänka på om jag är yngre eller gammal eller någon, eller framförallt inte om jag i ett sammanhang är liksom bedagad. Jag har aldrig känt mig sån. Sen var jag på en färja för inte speciellt länge sedan och såg en herre som var lite bekant över honom. En stilig herre, kanske 10-15 år äldre än mig. Hade lite barn som sprang runt och bricka full med mat på. Jag sa, fan, vem är det där? Och så tittade jag lite närmare och så insåg jag att nej, men det här är inte alls en herre som är lite äldre än mig. Det här är ju ett gammalt ragg som är prick lika gammal som jag. Den här insikten har sammanfallit med att jag tittar på folk som är jämnåriga med mig och får sedan veta att de är 27 och inte ett dugg jämnåriga med mig. Jag har inte på något vis följt med min egen utveckling och alla de här små indicierna som pekar på att jag är mycket äldre än vad jag egentligen tror håller på att leda mig fram till något som kanske börjar osa livskris. Det här är vad vi ska fokusera på i dagens avsnitt av Dumma människor. Ni ska vara varmt välkomna hit. Jag heter Lina Thomsgård och med mig sitter författare och psykolog Björn Hedensjö.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar.
Och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med bank, lån, pension, försäkringar, alltså hela baletten.
Ja.
Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt, vi ska aldrig mer flytta.
Ja.
Vi har också sagt, vi ska aldrig mer renovera, du vet så här. Inte en kökslucka ska bytas ut. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen.
Ja.
Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blev vinter. För vet du vad som hände då?
Nej, berätta.
Jag behöver ett badkar. Och vet du vad jag då är så glad över?
Nej.
Att jag har buffertsparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra.
Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och då finns Länsförsäkringar där för alltid.
Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar,
ja,
så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten! Björn, jag är liksom lite sen i all utveckling. Liksom pubertet och sånt, 3 år efter alla andra, av med oskulden 5 år efter alla andra. Är det så att det jag håller på att kliva in i nu är en försenad 40-årskris? För det är verkligen så. Det känns som att det har hänt overnight. Att jag ser liksom så här, gå förbi en spegel, kolla på mig själv, vad är det för tant? Bara, det är jag! Vad är helskotta? Och att jag på riktigt träffar 23-åringar och tycker att vi har bra G och att det här är liksom så här ny skön vän, vi är 2 peas in a pod, så bara, nej, det är vi uppenbarligen inte när människan är hälften så gammal som jag.
Ja, men försvinner din känsla av att det är en god skön vän när du får reda på att den är hälften så gammal?
Nej, nej, det är inte det som försvinner. Det som försvinner är min verklighetsförankring.
Just det, man får såna små jobbiga insikter ibland, som häromdagen när jag skulle skryta för ungarna om hur många krockfria körkortsår jag har och insåg att det var otroligt länge sedan jag tog körkort. Ja. Jag kan inte ens liksom i etern säga hur länge sedan det var.
Nej.
Många decennier sedan. Ja. Men de var krockfria. Nota bene.
Ja, men det är värt sin egen lilla applåd. Ja, men dagens tema då. Livskris, livets toppar och dalar. Hur mycket kommer det handla om åldersnoja?
En del. Ja. Precis, vi kommer prata om livstillfredsställelse genom livet. Alltså egentligen hur lyckliga vi är under ett lifespan. Ja. Och när vi är det och när vi inte är det. Ja. På gruppnivå och sådär. Ja. Och vi kommer definitivt att snudda vid det här med kriser.
När du hör mig berätta, Björn, om den här upplevelsen på färjan och faktiskt det som är en upplevelse varenda dag. Klara, vår producent, tror hon är jämnårig med oss, Björn?
Nej, jag vet ju att hon inte är det.
Nej, och hon har 100 barn och har ordning på torpet med allting. Jättemycket yngre än vad vi är.
Mm.
Att jag helt plötsligt har börjat uppmärksamma såna här saker. Är jag på väg in i en livskris? Och i sådana fall, hur mycket är jag exakt som alla andra?
Får du ångest av de här tankarna? Är de obehagliga?
Eftersom jag tillhör lite den förträngande typen, alltså lite så att titta bort när någonting börjar bli besvärligt, så kan jag säga att det är väl det. Det är väl det håller på att börja göra.
Mm.
Alltså innan man var, jag har fått en, när jag ler så kommer det små streck här i ansiktet. Jaha, ja.
Kråkfötter.
Kråkfötter. Och så har jag aldrig tänkt på att det är början på någon form av liksom förfall. Och sen har jag lyckligtvis hållit mig med en massa så här goa mantran som överlevnadsredskap. Sen när man var tonåring så var jag hellre ful än fåfäng. Och det har ju hjälpt mig, att jag har ju rustat mig för till exempel en framtid som åldrande, för att hade jag varit en sån som hade byggt mitt värde på att till exempel vara en skönhetsdrottning eller sådär, så hade jag ju, då hade det varit råjobbigt att inse att grejer hänger och slänger och sådär. Så att det är inte ens liksom, det har inte med skönhet att göra, utan bara en känsla av att så här, nu går det ut för, som jag aldrig har insett innan. Jag vet att det förmodligen började gå ut för med både liksom min mänskliga hjärna och allt sånt där för liksom 2 decennier sedan. Men nu först upplever jag att nu vänder det, och det vänder inte till det bättre. Eller gör det? Är det frågor vi kommer få svar på i det här avsnittet?
Det är frågor vi kommer få svar på i det här avsnittet, och det är kul för att det är svar som överraskar.
Jag älskar det här.
Ska vi hoppa in i forskningen då?
Ja, vad kul.
När man började kika på det här med liksom lifespan satisfaction, livstillfredsställelse i olika faser av livet, så fanns det någon hypotes om att liksom objektiva mått, till exempel hälsotillstånd, hur många vänner man har, ekonomi, att sånt skulle styra väldigt mycket hur nöjd man var med livet. Det skulle liksom avgöra.
Mm.
Men man upptäckte att det liksom räckte inte till som förklaring, för man hittade nämligen ett annat mönster än det man tänkte. Man tänkte så här, att om sådana objektiva faktorer styr...
Bra grejer.
Ja, liksom hur många man umgås med, liksom vad man har för socialt nätverk. Mm. Hur,
ekonomi kanske.
Ekonomi, ja. hur ens hälsa ser ut. Ja, men då borde man väl vara som kanske lyckligast mitt i livet. Och
typ nu borde jag vara som lyckligast kanske.
Åldrandet borde vara en slippery slope för att liksom kompisar kanske dör av.
Går pension, sämre pengar.
Sämre pengar, man får sämre hälsa såklart, den typen av grejer. Men vet du vad man hittade?
Hoppas tvärtom.
Ja. Alltså det man hittade var en kurva som är i stort sett liksom U-formad.
Oj. Där man... Och nej, då är jag i U-ets botten
ja,
nu då.
Ja, i princip. Ge det några år till, eller ge det ett liksom decennium till så kommer du bottna.
Ja, jag har inte nått peak dåligt än.
Nej, du har inte nått peak dåligt än. Utan det är i början av 50.
Du är nosa på det här.
Nej, för fan, jag är inte där än. Men alltså så här... Någonstans mitten 40 och sen så början 50. Där bottnar vi då i sån här åldersrelaterat mående. Mm. Och sen så stiger det sakta uppåt, steg för steg. Så att en 65-åring kan vara liksom glad som en, eller lycklig eller livstillfredsställd som en 20-åring då. Om man tittar på gruppnivå på de här kurvorna. Och... det här är också en sån liksom, faktauppgift som folk kan ha svårt att köpa. Att 70-åringar är mer tillfredsställda än 30-åringar.
Jag hör att meningen låter konstig, men jag tänker rent så empiriskt ser på liksom, föräldragenerationen runt omkring mig. De har det gött alltså. Mm-hmm. Alltså min mamma och styrfar, det är möjligt att jag har tjatat om det här i podden innan, men deras liv... med liksom kirkegårdgruppen och det är matlag och det är liksom de har tid att fila varandras fötter för att, och liksom min styvfar tycker att mamma är glädjeflicka, blomsterflicka eller ja, glädjeflicka vet jag.
Det lät sådär, va?
Det tror jag för sig att han har, ja, skitsamma. Så Facebook-uppdateringar där han bara förklarar sin otroliga kärlek till min mamma. Alltså, hon är det finaste, de har verkligen tid att liksom uppskatta varandra. Och så har det ju inte alltid sett ut, eller det är inte så jag har upplevt deras relation. Och
nej,
bara, men gud vad mysigt.
Precis.
Det där
nej, men samma, alltså min pappa går bara runt och kvittrar. Vi firade hans 77-årsdag här om veckan. Han har aldrig mått bättre. Han är nere i gymmet varje dag, han liksom är med barnbarnen, han påtar i trädgården, han älskar att inte jobba och uttrycker ofta det.
Just det, är inte som att de då plötsligt gjorde ingenting. Att så här, min mamma delar liksom fantastiska ledartexter från olika tidningar. Bara, det här var tankeväckande. Det hade hon för fan ingen tid när hon satt hemma och skulle sätta hand om 5 ungar.
Nej.
Nu har man tid för det.
Visst, så att det har varit min observation också. Men den är ganska ny hos mig. Alltså, för att jag tror att generellt sett i livet så har jag tänkt att det kanske inte är jättekul att bli gammal. Jag ska återkomma lite grann till det där om hur vi tänker kring åldrande och hur fel vi faktiskt har. Men först tänkte jag bara att vi ska uppehålla oss lite grann vid de här första studierna som verkligen upptäckte det här intressanta sambandet.
U-kurvan.
U-kurvan. Det var en sån landmark study från 2010, alltså som verkligen kom med ny information på det här området. Arthur Stone, psykologiprofessor på University of Southern California med kollegan och Nobelpristagaren Sir Angus Deaton, ekonom. Så de kikade på det här med data från 400 000 deltagare, så det var ingen liten mini-studie direkt.
Oj.
Där man hittade det här. Och ska vi liksom gå igenom den här kurvan lite grann i lite mer detalj?
Det låter jätteroligt.
Så att som barn är vi ganska ofta glada och sen så sker det en dipp i puberteten.
Och käften!
Lätt att förstå. Man går från den här sorgfria tillvaron där man bara kan vara barn till in i en värld där det är liksom konkurrens, sociala bedömningar, man ska vara snygg, man ska klä sig rätt, man ska liksom det här med grupptillhörighet och allt sånt där. Det blir en jättesak helt enkelt. Mm. Det där har man sett hos barn i sin omgivning, alltså det steget, och det gör ont i hjärtat. Det är liksom en liten the end of the innocence på något vis. Och sen så är man på någon slags mellannivå där i 20-30 och sen så liksom börjar det dippa då sen vid 40-50.
250 000, det är en kvarts miljon. Hur känns det?
Ja, det känns skönt.
Ja. Det var väl jättehärligt. Mm. Nu vet du vad du ska göra.
Ja.
Vad ska du göra?
Betala av skulderna.
Så, hade jag också gjort.
Ja, det hade du.
Där börjar man.
Men kan du inte unna dig någonting härligt?
Nej, inte med den här summan i alla fall.
Nej, okej. Okay. Ja, jag backar hem.
Och om man kikar på speciella sådana här mått som de gjorde till exempel i den här Stone och Schwartz-studien den här från 2010 så kunde man se att känslor som ilska, frustration, stress liksom ökade då i 40-50-årsåldern.
Skojar. Alltså, där skojar det faktiskt. För det måste vi väl ändå säga båda två att det närvaron finns av dessa känslor i ens tillvaro nu.
Jajabus. Och så intressant då den här forskaren Schwartz när han själv ska spekulera då kring orsakerna till den här midlife-svackan. Dels tar han upp det här med karriär, det kan man ju känna igen. Alltså att man är mitt uppe i någon slags liksom peak hets möjligen. Och det är många bollar i luften och så vidare. Höga krav. Men den andra anledningen är just det här med att man skaffar barn. Eller har barn.
Ja, just det, för då kanske barn i genomsnitt är små till medelstora.
Ja, så här, mitt i livet man dippar där. Och vad är sant om den perioden? Jo, det är ofta att man har ungar. Och han hade ett par ganska uppfriskande citat om det här med ungar. Hör på det här. People all say their kids are their greatest source of joy. Except their life satisfaction gets much worse the minute the kids are born.
Pepp!
Hårt! Och han fortsätter. När vi analyserar hur föräldrar känner i vardagliga situationer, alltså när vi kikar på det i olika studier och så. Med undantag för barnfokuserade aktiviteter som att se på en film ihop eller att leka med barnen, det är normalt då någonting som skänker glädje.
Det är nice.
Ja, det är nice. Men allt annat i livet blir värre. Till exempel, att handla i affär livsmedel är inte särskilt kul, säger Schwartz. Men att handla livsmedel tillsammans med your toddler is hell.
Jag kan på Instagram lägga upp en liten film om hur det kan vara att handla med en tvååring.
Ja, alltså, man har ju en del sådana minnen som ätsat sig fast.
Totala meltdown-minnen.
Ja. Precis. Alltså det var inte mycket livskvalitet i det blöjbytet på en liksom etiopisk restaurangtoalett sådär, till
nej,
exempel.
Nej.
Det hade jag kunnat vara utan. Then the kids go to school and it gets a little bit better. And then they're out of the house and daily life improves. Skönt osentimental stil, ja, forskningsbaserat.
Ja, och det är också en så otroligt bra motvikt till den här väldigt liksom småreligiösa inställningen man har till barn. Som jag ibland tänker så här, det är bara för att folk måste verkligen trycka på hjulet det för att stå ut. För att jätte ofta så är det liksom relationen brakar, hälsan brakar, alltså allting, det är otroligt krävande. Och då kanske det är bara för att stå ut så bara, det är det bästa som finns i livet. Skaffa barn du med. Jättemånga, kom igen.
Så här. Ja, den där lätt maniska säljpitchen för ungar.
Ja,
då kan man ana att det finns något outtalat där.
Ja,
visst,
exakt.
Verkligen.
I love my children. I hate my life.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste grej. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
De här människor sponsras av Arlanda Express.
Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa.
Upp till Kiruna.
Där var det ljuvligt.
Verkligen.
Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Thomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen.
Ja.
När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express 2 minuter. Och jag bara, Björn, jag måste ta den.
Mm.
Och så bara, men ska vi inte ta taxi? Nej, historia slår igen. Jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan. Springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn.
Fantastiskt, ja.
Och det var faktiskt otroligt.
Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också, så att de går i tid alltid.
Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet om den ligger så långt ner, men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, för att man har, man har sekunder som man inte kan avvara, då är det en väldigt sval liten plats på att stå och mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett, för att det hade inte jag hunnit tänka på. Då var det bara klickety-klickety in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst.
Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express.
Tack så mycket, Arlanda Express.
De här människor sponsras av Claritin.
Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar.
Mm.
Även jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla.
Lite vårrusig.
Ja, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng.
Ja.
Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det.
Det är rätt många, ja.
Det är det.
Ja.
Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta för att gatorna är sopade och solen gnistrar, så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det
min
kliar.
Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra.
Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och besvären lindras i hela 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar.
Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
Tusen tack, Claritin.
Sen bara avslutningsvis säger den här Schwartz att en förklaring till att äldre faktiskt blir lyckligare är att, eller får mer livstillfredsställelse, är att ungarna flyger ut. Och det är en sån här grej som man brukar beskriva som en stor sorg ofta. Alltså det blir en tomhet och så vidare. Det är ju liksom narrativet, eller hur?
Ja, verkligen. Ja,
det skrivs till med böcker om det. Så här. Och jag menar, så kan det absolut vara. Det är verkligen en sorg, tomt och så. Men on a moment-to-moment basis, it's a positive thing, säger Schwartz. Alltså om man bara går in och mäter liksom, hur ser din dag ut nu? Ja, men då kanske man liksom sätter igång med de här härliga aktiviteterna som du beskrev att din mamma ägnar sig åt. För att det finns liksom utrymme. Eller man börjar tänka på, vad behöver jag? Liksom, lite så. Så att om man faktiskt går in och kollar så brukar det vara någonting som verkar höja livskvalitet. Då.
Ja.
Och så.
Intressant. Jag vet inte hur genusintresserade de där två forskarna var. Men om man lägger på rastret klimakteriet här, så rör ju det sig i samma botten på kurvan. Ja. Ungefär tidsmässigt, eller liksom i livet, den perioden. Och där, när jag jobbade på TV-programmet Kobra, så gjorde vi ett program om klimakteriet för en massa år sedan. Och då var ju det en väldigt tydlig sån livskris för kvinnor. Alltså nu är det liksom svart på vitt. Nu är jag inte åtråvärd som fortplantningspartner längre. Mig ska du inte kolla på om du vill att en art ska leva vidare. Alltså, som biologisk varelse så kommer jag nu inte kunna göra bebisar längre. Nu slutade jag generellt i allmänhetens ögon att vara ett sexigt objekt. Och så intervjuade jag jättemånga kvinnor som i det bara, och det är så jävla gött. Att det är initialt jättejobbigt. Och sen hormoner och rörigt och besvärligt ovanpå det, liksom, I don't know, tonåringar och så. Men när det väl, liksom, när den biten hade lugnat sig, så bara, nej men då får jag vara människa? Får jag vara med alla er andra som är så här, att jag inte hela tiden ska liksom bedömas utifrån mer eller mindre läcker än den andra bruttan i rummet, liksom hur gärna vill du ha mig, utan bara få kliva in och vara så här en tänkande varelse på lika villkor, en så otrolig frihet. Det tycker jag också är inspirerande att tänka på.
Verkligen. Mm. Det låter skönt. Och jag har inte läst på om sån forskning och så, men du kanske kan spåna lite kring det jag säger nu. Jo, så här, att om man är en person som har liksom byggt sin identitet väldigt mycket på sin egen kanske liksom sexualitet och attraktivitet och utseende och sådana saker, blir det en värre resa då kan man tänka sig?
Ja, exakt. Och det var lite det jag tog upp här i början, att jag har aldrig varit en sån som är snyggast i klassen eller snyggast på festen. Och det betyder att då har jag vilar inte på det benet, så att säga.
Privat enkelt så här, kvinnor 40 plus är samhällets viktigaste demografi.
Ja.
Skulle man plocka bort dem skulle allting bara rasa.
Ja.
Så här, samhällets ryggrad, verkligen.
Ja, det är de som går på operorna och på teatrarna. Det är de som sköter vården. Det är de som tar hand om barna. Tar hand om sina äldre anhöriga.
Ja, så utan dem ingen ordning på något.
Nej. Tur att de inte håller på och ligger så jävla mycket med folk. Eller det kanske de gör, förresten. Det vet vi inget om.
Jo, alltså jag tänkte att bara nämna det för bifarten. Det är faktiskt ingenting som jag har researchat till det här avsnittet då. Men apropå det här med liksom det goda livet som äldre. Mm. Så jag minns någon stor sexundersökning som inte var... Det var nog inte en vetenskaplig studie. Jag tror det var någon typ av opinionsmätning via Aftonbladet eller något sånt för några år sedan.
Var det den som gjorde tillsammans med Gabriel Wikström? Han ville göra undersökning på svenskarnas sexvanor. Alltså ministern.
Gjorde de inte tillsammans eller?
Jag vet bara att han gjorde en stor sån. Som jag tror kvällstidningen jag drog rätt mycket på.
Ja, men så var det kanske. Ja. Men det var ju en sån som visade, minns jag då, lite förvånande. Eller tyckte nog många att det var de som låg riktigt rejält mycket var pensionärer. Åtminstone i relation till förväntningarna. Sådär.
Ah.
Att det var liksom aktivare sexliv än vad man hade trott. De, de överraskade positivt. Så det kan man också se fram emot. Så att säga.
According to the Centers for Disease Control, over a 5-year period from 2006 to 2010, reported cases of sexually transmitted diseases in people ages 55 and up rose dramatically.
Det var en annan studie som jag kom att tänka på när jag läste om U-kurvan som jag har läst om förut och som jag letade upp igen. För att den gången då jag läste den så förklarade den mycket av min kliniska vardag nämligen. Den kikade specifikt på ensamhet. Det var en tysk studie, också jättestor, mycket människor som ingick. Och den visade på två pikar i känsla av ensamhet i livet. Mm. Så att det var inte så här livstillfredsställelse man mätte då, utan när känner ni er som mest ensamma? Mm. Och dels hade man den här som är lite förutsägbar då, kanske efter 80. Mm. Alltså när man de facto, typ kanske alla man känner har gått bort och så. Ensamt. Mm. Lätt att lista ut. Mm. Men så var det en annan peak som var strax innan 30.
Va?
Japp. Och vet du vad? Jag känner så här, make sense.
Va? Jag känner bara kvack.
Mm. För att jag läste en intervju med de här forskarna i New York Times där de spånade lite kring skälet till det här. Och då hade de en idé om att man upplever i den åldern en existentiell ensamhet. Det här är då i en...
Folk skaffar barn.
Yes, precis. Det är en västerländsk kontext det här, där folk liksom ska fatta de här livsavgörande besluten då. Vad ska jag jobba med typ från och med nu? Vem ska jag skaffa barn med? Ska jag ens ha barn? Du har de här stora avgörande frågorna, du brottas med dem. Och vad händer när man brottas med stora existentiella frågor? Man känner sig ensam. Det är liksom upp till mig. Det är upp till mig hur det ska bli nu. Och jag har träffat mycket klienter och patienter i den här ålderskategorin och som brottas med de här frågorna. Så att jag kände igen det från behandlingsrummet, jag kände igen det från mig själv när man var där, och det var så mycket som hände då. Det var så här make or break i så många stora frågor.
Men nu när du säger, nu tar jag tillbaka mitt kvack, för att Gud vad jag känner henne, för det där var, för mig var det åldern, i Stockholms innerstad så är det här första gången kvinnor föder barn, det är högre än generellt kanske i landet. Sådär.
Och den är rätt hög i landet i stort,
ja,
vet jag.
Men för mig, det var då folk började skaffa barn. Och jag minns det som otroligt ensamt, för att då var det som att de hoppade på en färja till en ny, mycket, mycket härligare ö. Och de skulle aldrig mer vilja titta tillbaka. Och de hittade liksom nya saker som var viktiga i livet, etc. etc. Så satt jag kvar där på Rish med någon liten liksom grogg och hoppade så att det skulle dyka upp ett nytt gäng roliga människor att umgås med. Men jag tänkte att de tog färjan till det roligare livet. Kul för dem. Kryddat av lite liksom så här, jag ska inte bli lika tråkig som ni. Men sen så här, i efterhand, när jag pratade med de här vännerna vars barn nu börjar bli tonåringar, då visade det sig att de som var verkligt ensamma var ju de. Författat var så här, den första gänget som plötsligt så här, ska bli förälder och allt det där. Alltså det är så mycket med det som är så jävla rörigt, jobbigt och ansträngande. Och så kan de inte dela. Det är inte 7 vänner som går och drar på varsin barn. Men alla de, även när det var flera som skaffade barn ganska nära varandra, alla kände att de var liksom, att det var jävligt ensamt.
How old do you think you are?
79.
Higher.
89.
Higher.
89. Higher than that?
Yeah.
90?
Higher.
91?
Higher.
2?
Higher.
3?
Higher.
4?
Higher.
5?
Higher.
6?
Higher.
7?
Higher.
8?
That's it. 98.
Your ass. I am not 98 years old. Holy fuck. I get so old. How do I get so old so fast?
De här forskarna då på Stanford och University of Southern California, de har något sånt här centrum för gerontologi, kul ord.
Geront.
Geront, det tycker jag låter som en sån här dinosaurie.
Ja.
Men det är liksom åldrande, alltså gerontologi är forskning om åldrande.
Mm.
Och de har också kikat då på hur vi tänker kring åldrande i stort.
Mm.
Och det är som vi var inne på, ofta förknippat med massa negativa saker.
Mm.
Man tänker att lite automatiskt att man associerar till liksom sjukdom, dålig hälsa, vänner som dör, ensamhet, den typen av saker.
Mm.
Lustigt nog så verkar folk ha en mer optimistisk syn på det egna åldrandet och sin egen emotionella utveckling.
De blir tråkiga och bräckliga, men inte jag.
Nej, men så här, typ att jag kommer nog vara en lycklig eller lyckligare pensionär. Mm. Så där. Jag kommer ha det helt okej. Så där. Men att liksom åldrande som koncept ändå är någonting som inte känns super nice.
Mm.
Och han menar att det är en del av problemet då, att man har de här föreställningarna gör att man missar mycket av det goa.
Mm.
Att man inte ser det riktigt. Och jag tänker att så har det kanske varit för mig.
Ja.
Att det är liksom först på senare år när jag har kunnat se folk i min omgivning och hur jävla kul de har.
Ja.
Alltså och hur, vilka bra liv de har. Som min pappa eller min ex-svärfar, där man ser en stor kompisgäng som bara lever som tonåringar.
Ja.
Det är bara resor och liksom klimataktivism och vinkvällar.
Mm.
Och, ja, de har hur kul som helst. Så att jag har justerat den här bilden ganska nyligen.
Mm.
Men generellt sett så ganska dystra idéer om åldern då, som gör att vi inte får syn på allt det här goa. Så då, Lina, tänkte jag att vi kör en sån här lista. Vad i åldrandet är det som ger lycka?
Mm.
Det kan man nästan ta som en liten, dels som en inspiration, men kanske också som en liten manual bitvis. För jag tänker att en del av de här sakerna kanske man kan ta med sig redan nu.
Nummer 1 över det som i åldrandet bringar lycka, som du kan börja med redan nu.
Vi var ju inne på det lite grann, men det här med att man är friare till exempel med barnsituationen då.
Och det kan jag även se hos vänner jag har som har separerat. Jag förstår att det finns jättemycket som är jättebesvärligt med att lämna ifrån sig ungarna varannan vecka. Och att det är jättehemskt och att man kanske hellre vet vad. Men en sak som är tydlig är att de som du har det här varannan veckans livet faktiskt får en lite större dos frihet, eller många av dem. Och att det verkar de tycka är rätt härligt.
Mm. Tycker du att frihetsförlusten är besvärlig?
Ja, det skulle jag säga är en av de stora besvärliga sakerna. Och då menar jag inte, med frihet så blir det plötsligt man tänker så här, då kan jag inte bestiga berg längre, eller då kan jag inte, som att barnet skulle vara någon som liksom hade åsikter om vad jag gjorde eller inte. Men det är bara en fråga om att så här, har jag praktisk möjlighet att prioritera mina egna behov?
Mm.
Nej.
Nej.
Och om jag ska göra det så är det lite bök.
Mm.
Vilket gör att jag ofta inte ens tänker på att de egna behoven finns.
Mm.
Och den friheten som uppstår när pojkvän och son är borta en helg och jag kan gå upp tidigt på morgonen och göra, lyssna på P1 och dricka te eller ligga kvar i sängen. Jag blir så förlamad av friheten och valmöjligheterna så att jag liksom inte kommer för någonting.
Men friheten att inte göra någonting kan också vara ganska god.
Den är helt fantastisk. Nummer 2 på bra saker med åldrande.
Ingen oro för karriär, familjebildning etc. Man är lite klar med den grejen. Ah,
och just det här, det blev som det blev.
Mm.
Den är ju himla härlig.
Mm.
Alltså man behöver inte fundera längre på, borde jag satsa på det där eller liksom, ska vi ha ett eller två barn, två eller utan så blev det med det. Liksom påtvingad acceptans, att alltså, nu blev det så här.
Ja.
Det mår vi väl ändå ganska bra av.
Mm. Jag tänker mig att liksom, man skulle ju teoretiskt sett kunna hamna i en bitterhet och ånger och sådana saker.
Mm.
Men om man inte gör det så är det ju bara som att ta av sig en tung ryggsäck.
Grejer som är bra med åldrande som du kan börja med redan nu. Nummer 3.
Det här är också då, kommer från de här forskarna på Stanford och University of Southern California, så det är inte jag som sitter och bara drar saker ur en hatt.
Nej, det
här
gör du ju faktiskt väldigt sällan, Björn. Mm. Det är kul när du gör det, men det är inte lika trovärdigt.
Nej, precis. Mm. Men det de säger känns ganska självklart och det handlar om det här med liksom syn på livets ändlighet. Alltså man får syn på livets ändlighet på ett nytt sätt och, tänker man sig, det skulle ju kunna leda till ett nattsvart mörker och depression.
Ja, dödsångest.
Dödsångest. Men det verkar faktiskt inte vara så. Alltså det verkar som att vi, we're eased into it på något vis. Alltså man åldras ju gradvis och verkar på något vis vänja sig vid tanken.
Mm.
Och det är inte många äldre som liksom fastnar i någon sån här förlamande dödsångest då.
Nej.
Sen så det är klart, det kan ju ändras om man får någon så här terminalsjukdom eller så, såklart. Men om man tar normalpopulationen då. Utan det som istället verkar hända är att man börjar prioritera hårdare.
Oh, man fångar dagen.
Man fångar dagen, man lägger bort massa oväsentligheter. Mm. Det finns också intressant forskning på hur man hanterar liksom relationer och konflikter.
Mm.
Till exempel att äldre tenderar att lämna ofruktbara, konfliktfyllda samtal tidigare. Antingen genom att liksom byta samtalsämne, styra om, eller genom att bara lämna situationen.
Mm.
Medan yngre tenderar att liksom bita sig fast i något sånt stångande.
Mm.
Man slösar inte tid på sånt som är bara dränerande och inte leder någonstans.
Mm.
Man disponerar sin kalender vettigare. Satsar på emotionellt givande relationer till exempel. Så att även om det så här sociala nätverket krymper så lägger man större krut på urvalet.
Mm.
Vilka man hänger med.
Grejer som är bra med åldrande som du kan börja med redan nu. Nummer 4.
Det är någonting som vi har pratat om förut som en psykologisk superkraft. Och det heter emotionsreglering. Alltså hur man förhåller sig till känslor. Hur man liksom upplever känslor och uttrycker dem. Låter sig styras av dem. Lite hur man liksom processar känslor.
Mm.
Emotionsreglering. Och det här är någonting vi blir bättre på med åren. Jag nämnde tidigare i föregående punkt att man har sett i studier då att i så här kommunikations- och konfliktstil att äldre lämnar ofruktbara utbyten tidigare.
Mm.
Det är ett exempel på framgångsrik emotionsreglering.
Mm, just det, man vet vad som kommer hända. Det är inte värt det.
Det här leder ingen vart. Jag har varit med om den här typen av gidder tidigare, så fuck it. Lite så.
Mm.
Så att dels har man väl liksom coping-strategier, man har utvecklat coping-strategier för det. Möjligt att det också finns en så här biologisk bas för hur mycket påslag man får. Och,
ja, det är det, precis. Jag ser framför mig.
Såg en studie av 2 psykologiforskare, Margaret Katz och Susan Charles, som gjorde en longitudinell studie på, du vet, samma grupp personer som man följer under väldigt lång tid. Och kunde då se en stadig nedgång när man åldrades i negativa känslor, så som ångest, oro, ilska, stress, frustration gick ner. Medans de positiva känslorna som att man känner spänning inför saker, stolthet, lugn, upphöjdhet, eufori och så. Alltså den typen av härliga grejer. Det låg kvar stabilt.
Nej men gud vad fint.
Så att ner med det negativa, stabilt för det positiva.
Det är ju så goals att.
Ja visst, och där kan man ju tänka sig att det finns kanske någon biologisk aspekt. Men också vad man har för psykologisk copingstil och förmåga till sån här emotionsreglering då. Och en sån där grej som jag har tänkt på, det här är en sån här egen observation som jag har gjort liksom privat, och det är att antingen personer som är lite yngre men som jag upplever som väldigt mogna och så här, psykologiskt mogna, mm, eller äldre personer som känns väldigt lyckliga. Alltså det jag tycker att jag alltid kan notera hos dem är en särskild emotionsregleringsfärdighet, vilket är att de är duktiga på det här med acceptans, eller har kommit långt, mm, inom det här med acceptans, som vi slänger oss med det ordet ibland. Och jag tänkte att jag ska faktiskt definiera det nu.
Ja.
Och då lånar jag ett par meningar från en kollega till mig som heter Anna Kover, som är en fantastisk psykolog. Mm. Hon säger så här: acceptans innebär att vi väljer att se både vår inre och yttre verklighet utan att fly, undvika, förvränga eller döma den. Det innebär att se verkligheten som den är och agera effektivt utifrån det. Att vara öppen även för det svåra och så, och liksom på ett icke-dömande sätt vara öppen för alla typer av känslor. Och flummigt. Men jag tänkte att jag ska bara ta ett så här konkret exempel då, på liksom, hur skulle man kunna förhålla sig accepterande till någonting oundvikligt eller något som redan har hänt.
Mm.
Eller inte. Skillnaden där. Mm. Säg att jag ska in med bussen till jobbet.
Mm.
Det är en regnig dag. Jag ska på ett viktigt säljmöte. Jag har på mig en ny kostym.
Mm.
Står och väntar vid bussplatsen. Det kommer en buss och skvätter ner mig. Jag blir alldeles jätteblöt.
Fitt buss.
Ja, då blir man ju arg.
Mm.
Det har hänt något i miljön, i omvärlden, som är jävligt irriterande och sabbat för mig. Så att en naturlig reaktion på det är ilska, bli förbannad. Så att då kan jag liksom bara vara i det, öppna upp för det och sen låta det liksom klinga av. Man har sett att till och med när man kollar på så här fysiologiska data, att liksom en sån öppenhet inför svåra känslor, det klingar av snabbare.
Om man liksom äter bajsmackan snabbt och man tänker att bajsmackan är den här arga känslan.
Ja, visst.
Förbaskade regn.
Och sen så tar man de steg i världen som löser problemet, vilket kanske är att så här ringa och säga hej, jag blir sen, jag måste gå hem och byta om, eller gå in till affären och köpa ett par nya byxor eller whatever. Så där. Ta de liksom effektiva steg i världen som löser problemet. Men det man ofta gör, och det även jag gör i såna här situationer ibland, det är att man bara lasta på en massa så här sekundära tankar och känslor. Så här, vad fan skulle jag stå just där för?
Ja, just det. Och, borde ju tagit taxi.
Ja,
eller?
Precis. Och jag ska alltid vara så sen. Alltså man lägger på en massa självkritiska tankar. Och man kanske också känner skam för att... Och nu sitter jag på trottoaren och gråter. Varför ska jag vara en sån drama queen eller drama king eller så? Och så rinner tårarna. Och så alltså, bara lägger man på massa lager. Och på så vis kan man hålla i en sån här känslomässig negativ reaktion en hel dag. Nästan man går och muttrar och svär på efter. Varför ska det alltid hända mig? När man ser den meningen, det är en typisk särskild,
då man
är i riskzonen.
Om man ska bena ut skillnaden mellan då att vara öppen för ilskan där och då och det du pratar om här, det är att den första är väldigt så här, primärt det som faktiskt hände.
Ja.
Och de andra varianterna är där du bara slänger på mer.
Jag bygger en smörgåstårta av tankar och känslor som bara håller i det här.
Mm.
Och lång utläggning där, men många äldre eller sådana som har nått en liksom stor psykologisk mognad tycker jag har den där det som har hänt, det som är, det är, och vad kan jag liksom förändra och vad kan jag göra i mitt liv för att saker och ting ska bli bättre. Man har en sån liksom ett accepterande förhållningssätt inför det oundvikliga och kanske också då liksom död och åldrande och sådana saker.
Ja. Fick vi höra från forskarna vad de tyckte vi skulle göra för att härma den lycka som man får uppleva när man åldras. Vi kommer förhoppningsvis att alla får uppleva den ändå när vi väl blir gamla. Men en som inte fick bli så gammal som jag hade önskat var min gamla vän Christian Gidlund. Han var musiker och journalist som gick bort i cancer för ganska exakt 7 år sedan. Han sa så här när han visste att han skulle dö, apropå hur fan ska man leva sitt liv då? Jag minns att jag var ute och promenerade runt Reimersholm en gång och så var det, hade precis börjat bli höst, så var det lite mörkare och så pekade han på husen som man såg i horisonten överallt. Vart vi än tittade så var det hus med tända lampor, så sa han så här: Lina, det känns som att alla de här, överallt, i alla de här lägen, alla de här ska få gå på en fest som jag inte ska få gå på. Vi börjar bara så ledsen att jag inte får gå på den festen med dem.
Ja.
Och då är det så fint att tänka att gud, vi får ju det. Vad kul, även om det kommer att toppa dalar så får vi gå på den här festen som är livet då. Och sen så har Christian han författade det så här. Kanske får vi bara den tid som tilldelats oss på jorden. Därför ser jag det ännu tydligare nu. Jobba inte för mycket. Låt inte känslorna stanna i bröstet. Prata. Bråka aldrig om pengar. Våga säga nej. Våga säga ja. Paradiset kan vara en plats på jorden.
Åh,
saknar honom.
Jag skulle vilja avsluta med några väldigt fina ord från den här forskaren Schwartz, som var en av dem bakom den där landmark studyn som vi pratade om tidigare. Vi tror att om vi är sjuka eller sitter i en rullstol så innebär det automatiskt att livet blir miserabelt. Ändå visar studie efter studie att det inte är så enkelt. Det som avgör våran lycka är vad vi lägger vår uppmärksamhet på och vad vi faktiskt gör.
Så avslutar vi dagens avsnitt om livets toppar och dalar. Jag heter Lina Thomsgård, med mig sitter författare och psykolog Björn Hedensjö och vår producent heter Klara Wallin. Avsnittet spelades in på Beppo. Och ni som lyssnar på den här podden och tycker om den, vi blir jätteglada om ni berättar om det för er omgivning på Instagram eller Twitter eller hur ni nu vill, för det gör att fler lyssnar på vår podd och då kan vi spela in fler avsnitt. Vi blir så glada. Tack!
Det var människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och
ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.